Jinsung har kommit till storstaden Shenyang och han behöver pengar. Han behöver pengar för att kunna äta, bo och ta sig till Beijing. Shorin, flickan som av någon anledning engagerat sig i Jinsung och vill hjälpa honom med flykten, frågar honom om det finns någonting han skulle kunna göra för att tjäna pengar. Och när Jinsung berättar att han kan spela piano får hon en idé. Hon har en välbärgad farbror som bor i stan som faktiskt funderat på att skaffa en pianolärare till sin lille son. Jinsung får jobbet. Han får mat, husrum och lön. Men den lille eleven är ett olydigt vilddjur som bara springer omkring och har inte det minsta intresse av att lära sig att spela piano. Och han har ingen som helst respekt för vuxna. Tills nu. När Jinsung med hjälp av gammal hedlig nordkoreansk stil får lite ordning på pojken. Jinsungs inverkan på pojken gör ett starkt intryck på föräldrarna. Viktor Åkerblom läser den 23:e delen av Käre ledare, min flykt från Nordkorea.
Nu tar vi oss ett glas. Efter middagen ställer Shorins farbror fram en flaska Shaoxing-vin på bordet. Jag bekände att jag inte tålde alkohol särskilt bra. Då svarade han att kvinnor brukar tycka om det här vinet, just för att det var så lättdrucket. Och så hällde han upp ett rejält glas åt mig. Wang Hös mor drog sig tillbaka efter middagen, men Shorin och hennes farbror satt kvar med mig. När vi började bli lite lulliga tände han en ny cigarett och ställde en fråga till mig. När jag ser dig sitta där tänker jag att ni nordkoreaner måste ha en alldeles särskild gnista i er. Till och med ett mäktigt land som USA är ju utlämnat till Kim Jong-il på nåd och onåd. Fastän Nordkorea är utfattigt. Jag har alltid undrat vad som är hemligheten bakom det. Hur lyckas ni? Det är mycket enkelt, svarar jag. När USA förhandlar ägnar de sig åt diplomati för att uppnå samförstånd i någon fråga. Men för Nordkorea handlar det om kontraspionage när de slår sig ner vid förhandlingsbordet. Med andra ord använder Nordkorea dialog som ett försåtligt vapen för att motparten inte ska tappa tron på dem. Och varför inte? Nordkoreas ogenomskinlighet är dess främsta styrka. Tack vare den kan landets ledare fortsätta göra som de vill samtidigt som andra länder måste tro på det de säger. Det finns i själva verket tre principer för den diplomatiska verksamheten som Kim Jong-il själv har slagit fast. USA köper alla lögner så länge de presenteras på ett logiskt sätt. Japan är mottagligt för känslomässig manipulation och Sydkorea kan ignoreras eller utsättas för utpressning. Shorins farbror skrattade. Jaha, så Sydkorea är det ynkligaste landet av de tre. Men hur kan Nordkorea fortsätta att ignorera Sydkoreas krav? Behöver inte Nordkorea deras hjälp? Jo, men vi vet hur vi ska få den på våra villkor. Vid tiden för min flykt var Nordkoreas hemliga diplomatiska vapen mot Sydkorea den norra gränslinjens strategi. Det är en fråga som är extremt känslig än idag. Norra gränslinjen är en demarkationslinje i Gula havet som upprättades av FN efter vapenvilan som ingicks mellan FN-styrkorna, Nordkorea och Kina den 27 juli 1953. Den bestreds av Nordkorea och kom att stå i centrum för landets militära provokationer mot Sydkorea under tiden för den så kallade solskenspolitiken. I februari 1998, när den dåvarande presidenten Kim Dae-jungs vänsterinriktade parti kom till makten, antog Sydkorea en ny utrikespolitik som gick ut på att tina upp relationerna med Nordkorea och försöka göra nordkoreanerna mindre fientligt inställda till Sydkorea. Detta var solskenspolitiken, uppkallad efter en av Aesopos fabler i vilken en stark vind, den hårda linjens politik, inte klarar av att blåsa rocken av en man, medan solskenet, en försonlig politik, lyckas med uppgiften eftersom mannen själv tar av sig rocken i den härliga värmen. Ironiskt nog hjälpte strategin Kim Jong-il att befästa sin makt just som den varit på väg att glida honom ur händerna och Arbetarpartiet fick en välbehövlig chans att stärka sin ställning och anpassa sina politiska och ekonomiska strategier till en ny tid. I Nordkorea rådde 1999 ett skriande behov av att stärka det inhemska stödet för det egna systemet, eftersom det var 50 året i följd som statens ransoner inte hade delats ut. Massvälten och den dåliga ekonomin gjorde att folkets lojalitet med partiet avtog i oroväckande snabb takt. Även om de centrala institutionerna i Pyongyang fortfarande fungerade, fanns det längre ner i organisationshierarkin och ute i regionerna många exempel på verksamheter som stod stilla och funktionärer som satte sin egen och sin personals överlevnad framför sina plikter gentemot partiet. Det var en farlig situation, för Kim Jong-il hade målat in sig själv i ett hörn och höll sakta på att förlora greppet om folket. Det var då Sydkoreas solskenspolitik till partiets stora lättnad kom till deras hjälp. Till en början kritiserade Nordkorea politiken och menade att dess egentliga syfte var att med försåtligt mjuka metoder få systemet att kollapsa inifrån. Men redan sommaren 1998 hade Kim Jong-il beordrat departementet för en enad front att formulera en strategi för hur partiet bäst skulle utnyttja solskenspolitiken för att få den ekonomiska skjuts man så väl behövde från Sydkorea, samtidigt som man gjorde så få eftergifter som möjligt. Departementet satte alla tillgängliga resurser på uppdraget. För att locka sydkoreanska företag till investeringar i form av joint ventures drog departementet upp strategier för försoning och förhandling. Besöken i juni och oktober av Jong Yoo-jung, vd för det sydkoreanska konglomeratet Hyundai, var en lyckad kupp som legitimerade det nya samarbetet mellan de båda länderna. När livsmedelshjälp från Sydkorea och andra länder började strömma in kunde partiet i viss utsträckning återuppta utdelandet av ransoner och därmed stärka greppet om befolkningen. Vid den här tiden var partiets högsta prioritet att skaffa sig det minimum av resurser som krävdes för att återta kontrollen över landet. Precis som idag strävade man efter att tillfredsställa nationens mest grundläggande ekonomiska behov utan att riskera partiets stabila maktbas och se till att alla karriärmöjligheter gick via partiet. Men efter att ett visst mått av kontroll återupprättats måste Kim Jong-il fokusera på nästa viktiga steg. Han måste försäkra sig om omvärldens vilja att ge villkorslöst bistånd och ingå ekonomiska samarbetsprojekt utan att Nordkorea tvingas att göra något i gengäld. Ett av den sydkoreanska regeringens första förslag sedan man slagit in på solskenspolitikens väg var att Nordkorea skulle låta splittrade familjer återförenas i utbyte mot konstgödsel från Sydkorea. Det konservativa oppositionspartiet i Sydkorea kritiserade solskenspolitiken och menade att det var som att ösa resurser i ett bottenlöst hål. De tyckte att man istället borde kräva konkreta motprestationer av Nordkorea, exempelvis en minskning av landets militära budget eller genomförandet av reformer. De kanske hade en poäng, påpekade Shorins farbror. Kanske det, svarade jag med ett snett leende. För att vända den utveckling som påbörjats under svältåren och lett till att partiet var på väg att tappa kontrollen var Kim Jong-il i stort behov av Sydkoreas bistånd och investeringar. Men om Kim Dae-jungs regering böjde sig för oppositionens kritik och bestämde sig för att kräva motprestationer skulle Kim Jong-il kanske tvingas tacka nej till hjälpen och därmed riskera att makten decentraliserades ytterligare. Militära provokationer kunde förhindra ett sånt scenario, för då skulle Nordkorea ha ett kort i rockärmen som man kunde spela ut i förhandlingarna, nämligen att erbjuda sig att upphöra med provokationerna. Dessutom skulle vår ställning stärkas om det verkligen kom till stånd ett givande och tagande, och när solskenspolitikens villkorslösa hjälp började strömma in skulle ett bakomliggande hot och militär konfrontation kunna bidra till att politiken blev långlivad. Medan Sydkorea kunde erbjuda pengar som Nordkorea verkligen behövde, skulle Nordkorea å sin sida ha fred att erbjuda, vilket Sydkorea behövde i lika hög grad, om inte högre. Den underliggande logiken var enkel. Sydkorea måste fortsätta att ge villkorslöst bistånd och undvika politiska frågor i alla kontakter med Nordkorea. För annars skulle freden åter tas ifrån dem. Vänta ett tag, avbröt Chorin. Samtidigt som nordkoreanerna tänkte dra fördel av solskenspolitiken var de beredda att ingripa militärt mot Sydkorea. Det låter ju inte klokt. Jag ryckte på axlarna. Det var inga nya tankegångar för mig. I början av februari 1999 beordrade Kim Jong-il, departementet för en enad front, att planera vår första militära provokation mot Sydkorea. Vid den tiden bodde jag på gästhemmet i Ui-am på direktör Ims inbjudan och höll på att avsluta arbetet med Kim Jong-ils dikt Våren är sprungen ur Herrens gevärspipa. Gästhemmet låg inte långt från direktör Ims bostad i Enduk. Personal från olika delar av organisationen träffades på gästhemmet och jag fick på nära håll och under en lång period bevittna hur arbetet fortskred. Jag minns fortfarande många av de samtal som jag där fick åhöra. Till exempel följande meningsutbyte mellan departementets politiska direktör Che Chang-guk och direktör Im. När vi träffade Hyundais vd Jong Yoo-jung förra året hade vi redan kommit överens om investeringsplaner. Det är redan nu svårt nog att få till stånd förhandlingar för att förmå de sydkoreanska företagen att samarbeta med oss. Hur i hela världen ska vi kunna förena militära provokationer med den nuvarande strategin? Direktör Im svarade inte genast. Hans tystnad var ett uttryck för att han som en av Nordkoreas mäktigaste män hade svurit landets ledare sin lydnad. Han hade stora maktbefogenheter, men just därför kunde han aldrig ifrågasätta en order som utdelats av Kim Jong-il. Han lät blicken vila på Che Chang-guk, möjligen avundsjuk på sin underordnades frihet att framföra sin kritik, även om den var av det mildare slaget. Efter en stund sa han: "Se så, Che Chang-guk. Du kommer nog på något. Du får själv välja de medarbetare du behöver. Gör så gott du kan." En vecka efter samtalet hade departementet för en enad front börjat utforma en strategi som gick ut på att Nordkorea till lands även fortsättningsvis skulle fokusera på att ta emot bistånd och verka för ekonomiskt samarbete med Sydkorea. Men ute till havs, och bara där, skulle man inleda militära provokationer. Detta arrangemang, som gav utrymme både för den tidigare utformade strategin för utnyttjande av solskenspolitiken och militära provokationer, blev Nordkoreas omsorgsfullt förberedda reaktion på Sydkoreas solskenspolitik. Utåt presenterar vi vår hållning som mellan oss koreaner för att understryka att vi inträtt i en ny tid av förbättrade relationer med sydkoreanerna. Internt kallar vi vår politik för norra gränslinjens strategi. När departementet för en enad front presenterade strategin för Kim Jong-il blev han överförtjust. Till stöd för den nya strategin publicerade partiets tidning Rodong Sinmun ett antal artiklar genom att utnyttja den speciella formen på Koreahalvöns kustlinje till vår fördel. Dessutom påpekade man att den militära gränsen mellan nord och syd inte bara bestod av den demilitariserade zonen, utan även av den norra gränslinjen i havet. Det första slaget vid Yeongpyeong den 15 juni 1999 var den första större sammandrabbningen i regionen. Nordkorea påstod att händelserna hade inletts med en provokation från syd, men i själva verket hade attacken beordrats av Kim Jong-il personligen, planerats av departementet för en enad front och genomförts av den nordkoreanska flottan. Konfrontationen börjar med att Nordkoreas fartyg rammade Sydkoreas och slutade med ett klart militärt nederlag för Nordkorea. Trots att det hela varit en otvetydig provokation från Nordkoreas sida tonade Kim Dae-jung och hans administration ner händelsen och undvek att trappa upp konflikten. På departementet för en enad front hade man oroligt emotsett Sydkoreas reaktion och kunde nu lättade andas ut. För strategin hade lyckats och man kunde fortsätta på den inslagna linjen. Uppmuntrade av Sydkoreas tålmodiga inställning bestämde man sig för att hålla fast vid den militära provokationen som långsiktig bas för landets utrikespolitik. En strategi i tre steg. Provokation, ställningsmarkering och försvar. Detta skulle på internationell nivå ske genom att man utvecklade kärnvapen medan Sydkorea skulle utsättas för militära provokationer till havs. Det fanns en anledning till att departementet valde att iscensätta den andra konfrontationen vid norra gränslinjen just i juni 2002, samtidigt som fotbolls-VM pågick i Seoul. Målet var att flytta upp tvisten från det första stadiet, provokation, till det andra stadiets markering genom att föra upp frågan på internationell nivå. Det andra slaget vid Yongpyeong leddes av kommendörkapten Kim Yong-sim på uppdrag av departementet för en enad front. Det blev skottväxling och båda sidor led förluster i form av skadade och döda. Kim Yong-sim hade varit officer i västkustflottan innan han befordrades till kommendörkapten i april 2002 och efterträdde Kim Il-sul som försvarsmaktens högste chef. Den 1 maj 2002 bröt Kim Jong-il mot sin vanliga tradition att inspektera fabriker på arbetarrörelsens internationella högtidsdag. Istället inspekterade han flottans kommandocentral och andra anläggningar som var relevanta för operationerna i Gula havet. Den 29 juni 2002, samma dag som bronsmatchen spelades mellan Sydkorea och Turkiet, inledde Nordkorea de provokationer som skulle leda till den andra större sammandrabbningen i området kring den norra gränslinjen. Departementet för en enad front vidtog särskilda försiktighetsåtgärder för att planen inte skulle läcka ut eftersom det var viktigt att det hela såg ut som en oavsiktlig upptrappning. Den man som skulle föra befälet ute till havs kallades personligen till Kim Jong-sims privata arbetsrum för att motta sina instruktioner eftersom man inte ville riskera ett telefonsamtal som kunde avlyssnas av USAs och Sydkoreas militär. I december 2003, på departementets årliga möte, då vi gick igenom planerna för det kommande året, uttalade sig direktör Im på följande sätt. Våra mål är tydliga. Industrikomplexet i Kaesong är en viktig källa till utländsk valuta. Denna utveckling måste fortgå, men begränsas till nord-sydliga samarbetszoner till lands. Samtidigt måste vi fortsätta med systematiska provokationer mot Sydkorea till sjöss. Allt detta förklarar jag för Shorin och hennes farbror, medan vi satt och drack vin. Jag hade nog trott att Shorin skulle vara ointresserad av långa politiska utläggningar, men även hon såg förbluffad ut. Hennes farbror hade tömt sitt glas och höll nu fram det mot Shorin för att hon skulle fylla på mer vin. Men hon var så upptagen av sina funderingar att hon inte märkte det. Jag trodde att Kim Jong-il bara var en idiot som inte visste hur man skulle föda sitt eget folk, sa hon. Jag hade ingen aning om att Nordkorea la ner så mycket möda på sin politik. Shorins farbror tittade upp som om hon just hade väckt honom ur hans tankar. Sen sträckte han sig efter vinflaskan, hällde själv upp ett glas åt sig och tände ännu en cigarett. En sån som du träffar vi nog aldrig igen. Nordkorea är ett mycket intressant land. Vad tycker man om Kina i Nordkorea? Det måste väl vara det enda land man verkligen kan lita på. Det land Kim Jong-il avskyr allra mest är Kina, sa jag. Både Shorin och hennes farbror tycktes plötsligt kvickna till. Vad menar du? Är inte nordkoreanerna tacksamma för Kinas stöd? Hur kan Kim Jong-il avsky Kina? frågade Shorins farbror. Hans förvåning, liksom det faktum att det fanns så mycket annat som utomstående finner obegripligt när det gäller Nordkorea, har sin grund i Kimkulten, som går långt utöver ideologi och politik. Det finns ett koreanskt ordspråk som lyder ungefär så här. Om en lögn uttalas 100 gånger, kommer till slut även den som hittar på lögnen att tro på den. Kim Jong-il byggde upp en kult kring sin egen person och övertygade det nordkoreanska folket om att dess ledare var allsmäktig, och till sist kom han själv att tro på sin egen rätt till absolut makt. Men Kina skulle visa sig bli en riktig nagel i ögat på honom. USA kunde enkelt utmålas som själva sinnebilden för korrupt kapitalism, vilket gjorde att nordkoreanerna kunde se sitt eget land som en orädd underdog som vågade sätta sig upp mot supermakten. Kina däremot, som borde ha stått på Nordkoreas sida som dess socialistiska broderland, underminerade gång på gång Kim Jong-ils auktoritet. Även rent ideologiskt ansågs Kina vara ett hot mot Juche-principen om självtillit, eftersom Kinas reformer och öppenhet utgjorde en ständig frestelse för det isolerade nordkoreanska folket på andra sidan gränsen. Det var framförallt det kinesiska kommunistpartiets strävan efter ekonomiskt samarbete med Sydkorea som väckte Kim Jong-ils vrede och känsla av att ha blivit bedragen. När sydkoreanska företag började etablera sig i Kinas 3 nordöstligaste provinser blev den kinesiska befolkningen mer positivt inställd till Sydkorea, medan de svala känslorna för Nordkorea knappast förbättrades. De ökade flyktingströmmarna från Nordkorea till Kina gjorde saken ännu värre. Och 1997 utfärdade Kim Jong-il en intern partideklaration i vilken han slog fast: gränsen mellan Kina och Demokratiska Folkrepubliken Korea är en ideologisk gräns, precis som den 38:e breddgraden. Den 38:e breddgraden är den linje tvärs över Koreahalvön som Sovjetunionen och USA efter andra världskrigets slut beslöt skulle markera gränsen mellan nord och syd. Med sitt uttalande 1997 slog Kim Jong-il fast att gränsen mellan det öppna Kina och det isolerade Nordkorea var en ideologisk demarkationslinje av samma slag som den 38:e breddgraden, som markerade skiljelinjen mellan kommunism och kapitalism.
Du kan lyssna på och ladda ner följetongen till och med den 13 november. Du har hört ett avsnitt av Käre ledare, min flykt från Nordkorea. En produktion från Radioföljetongen, Sveriges Radio P1.